Dessa brev av Frälsningsarméns vördade general skrevs år 1907 för våra kårer, som för varje vecka erhöll ett brev avsett att uppläsas vid söndagens helgelsemöte. På många håll blev dessa brev till stor välsignelse, avfattade som de är på ett direkt, enkelt, lättfattligt språk och behandlande, praktiska för det kristna livet betydelsefulla frågor. Då vi nu åt våra kamrater och vänner erbjuder dem på nytt i denna form, tror vi att många ska sätta värde därpå och med glädje göra dem till sin egendom samt dra både timlig och evig nytta av dem samma. Stockholm, Frälsningsarméns högkvarter 1911. Brev nummer 9. Guds gåva. Kamrater och vänner, mitt budskap till er idag är grundat på en av de oftast anförda texterna i hela Bibeln. Ni ska finna den i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte må förgås utan ha evigt liv. Inget ställe i Bibeln förekommer oftare på de kristnas läppar, och det är i sanning värt all den heder som kommer det till del. Det är i sanning värt att förkunnas över hela världen, att sjungas av änglar i hela universum, idag, imorgon och i all evighet. Och varför? Vad var det som Gud gjorde för världen? Vad menas i själva verket med orden "han utgav sin enfödde son"? Trots allt åberopande av dessa underbara ord förbises ofta den praktiska lärdom de innehåller. Somliga talar över denna text som om gåvan av Jesus endast vore avsedd att stilla vreden hos en förtörnad Gud. Andra talar så som om det offer som här åsyftas en gång för alla försonade våra synder och att eftersom han dog så har vi ingenting annat att göra än att tro på detta och allt är bra. En sån framställning kan ej vara riktig. Gud framställs som en hämnande fiende istället för det han är, vår himmelske fader. Och vår frälsning görs enbart beroende av tron istället för av ett liv i tro och Kristus likhet. Låt oss därför ägna en stunds övervägande åt denna sak. Jag tror att den tid vi använder här till ska väl löna sig, och låt mig framförallt säga dig vad Bibeln verkligen menar. 1. Gud som såg ner på världen såg hur okunniga människorna var om synd, rättfärdighet och den kommande domen. Och han sände sin son Jesus Kristus för att skingra denna okunnighet och undervisa människorna om hur de skulle bli frälsta. Han visste just vad som var nödvändigt för människan att veta och det bästa sättet att meddela henne det. Så blev Jesus Kristus vår lärare, som Johannes säger: i begynnelsen var ordet, och ordet var med Gud, och ordet var Gud, och ordet vart kött och bodde ibland oss. Liksom orden tjänar som medel för människorna att meddela varandra sina tankar, så uppenbarade Jesus Guds vilja för oss. 2. Gud som visste hur mycket lättare det skulle vara för människan att uppfatta hans vilja och utföra den om hon kunde få se någon som verkligen inför hennes ögon praktiserade den, sände Jesus att bli vårt exempel såväl som vår lärare. 3. För det tredje såg Gud att innan människan kunde så leva sitt liv som hon lärt sig, måste de gamla synderna vara förlåtna. Men detta kunde ej ske så länge människan trodde att brott mot Guds lagar ej betydde så synnerligen mycket och att allt vad hon hade att göra för att få förlåtelse vore helt enkelt att gråta och be lite. Därför sa Gud: jag vill göra ett offer som ska visa världen hur allvarsamt det är att göra vad orätt är. Och sedan vill jag förlåta alla som ångra och uppriktigt söka min förlåtelse. Och så utgav Herren av fri vilja sin enda son att han skulle dö för våra synder. Och denna gåva visar tydligt vår store faders underbara kärlek. Detta synes mig vara den klara, omisskännliga meningen med denna text. Men låt mig komma era hjärtan ännu närmare. Vad är den praktiska tillämpningen av denna kärlek i era liv? Ni frälsningssoldater säger att ni är Guds efterföljare och att hans ande bor i er. Ni säger att ni älskar världen. Därmed menas att ni älskar den okunniga, elaka och dåliga hopen ni har omkring er. Är detta verkligen så? Eller är det endast löst prat? Gud gav ett bevis på sin kärlek. Vad har du givit världen för bevis på din? Vad ger du idag? 1. Till exempel, hur mycket av dina tankar ägnar du åt dina medmänniskor? Grubblar du över deras synder och nöd, deras faror och kommande dom? Tänker du på det? Jag betvivlar inte att du har många viktiga saker att tänka på, men sannerligen fordrar ej Guds ära och själarnas behov en del av din tid och dina tankar. Tänk om du skulle använda några minuter varje kväll och morgon till att tänka på människornas synder och sorger, det offer Gud har gjort för deras skull och vad du själv borde göra i denna sak. 2. Låt mig sedan fråga hur mycket du ger av din medkänsla och ditt deltagande. Svider ditt hjärta någonsin? Gråter du då du ser män och kvinnor glömma faderns kärlek och trampa på hans sons blod? Suckar din själ någonsin då du ser dem hänge sig åt synden, löpa ut för den breda vägen som leder till fördömelse? Hur mycket sörjer du över en värld som går sin undergång till mötes? 3. Och hur mycket verkligt arbete ägnar du åt världens frälsning? Jag är säker på att många av er arbetar mycket flitigt i era yrken. Men om du kom hem en afton och fann din grannes hus i lågor, skulle du glömma dagens mödor och trötthet och skynda att bistå dem som var i fara. Och hur du än stretar för övrigt, bör du alltid vara i stånd att räcka ut en hjälpsam hand för att rycka de arma syndarna ur elden. Verkligen rycka dem ut. På friluftsmötena, i församlingslokalen, på krogen, i hemmen, bland barnen och ungdomarna. Kort sagt, rycka dem ut i tid eller otid. Fadern utgav sin son för oss. Har du gett någon av dina söner eller döttrar? Om Gud ansåg det för en glädje att ge sin son, hur är det med dig och de du håller kär? Kanske säger du att du ej har någon stor gosse eller flicka att sända till officerskolan. Nåväl, hur förhåller sig med de små eller någon annan av dina kära som du kunde ge? Har du helgat dem till världens frälsning? Och uppfostrar du dem i enlighet därmed? 4. Så finns det en annan lika praktisk fråga. Hur mycket pengar ger du för att underhjälpa fullföljandet av frälsningens välsignade verk? Om det hopräknades, hur mycket skulle det röra sig om? Om du kallades till himlen idag och en redovisning över ditt verkliga givande till Gud upplästes inför änglarna, skulle den komma dig att rodna av skam eller jubla av sann glädje? Åh, mina kamrater, Gud utgav sin son, sin enfödde son. Lät honom lida, arbeta och dö för att rädda en förtappad värld. Vad har du givit? Vad ger du idag? Kanske du inom dig besvarar mina frågor på följande sätt. Jag har blott ringa gåvor och mycket få dyrbarheter och ofantligt lite penningar att ge. Nåväl, detta må vara sant, men om du gör ett gott bruk av det du har, är allt detta vad Gud begär. Och det är kungsvägen till att finna mer. Ty åt den som har, det vill säga väl använder det han har, skall mera ges, Och en människa blir väl mottagen och behaglig för Gud i mån av vad hon har och inte i mån av det hon inte har. Framåt, kamrater! Och låt oss än en gång börja fullgöra givandets plikt. Framför allt, låt oss giva oss åt Gud. Först oss själva och sedan våra älskade och därefter besluta att utge oss och bli utgivna i enlighet med våra olika förmågor.